Ja, jag hörde dig. Gott. Jag mår också bra. Jag var på kabaré igår för barnens skola. Vide var astronaut, Hillevi var ett barn för 120 år sedan. Det var kul att se. De var väldigt duktiga. Nu ska vi se här. Jag kanske ska ha wifi på också. Testar vi igen. Så. Du kan bara starta första där kanske. Den letar här. Den är lite långsam. Nu kanske det gick förresten. Där. Hitta din fristad i Jesus. Så heter min predikan idag. Hitta din fristad i Jesus. Vi sjöng precis. Bara i dig har min själ sin ro. Det är vackra ord. Men vad betyder det? Och är det så det ser ut i våra liv? Och bara i dig har min själ sin ro. Hitta din fristad i Jesus. Vad är en fristad? När vi använder det ordet. Det är ju synonymt med liksom en trygg plats på något sätt. Asyl, en asylstad är ju lite samma ord liksom. Och i vardagsspråk så använder ju fristad för någonting som är, ja, men ett ställe där vi kan känna, ah, här kan jag slappna av, här kan jag vara mig själv, det här är en fristad för mig. Jag kan känna det där väldigt tydligt när man har varit ute i, om det regnar jättemycket ute eller snöar och man är kall, ni vet, men man vet, ja, men när jag kommer hem då kan jag ta en dusch, jag kan ta på mig varma kläder. Och den känslan när man kliver in, liksom, oh, det är väldigt skönt, oh, här är min fristad när jag kommer hem. Så känner nog många. Eller att hitta lä när det blåser ute, att hitta skugga när det är lite för varmt. Det kan vara en viss plats som man har som är sin fristad. Igelsjön uppe på berget är en sån plats för mig där jag känner, ah, här kan jag bara vara mig själv och få vara med Gud och få vara lugn liksom. Antingen själv eller med familjen eller med andra, men det är en sån plats. När jag var liten hade vi min mormor och morfar hade sommarstuga i Strömstad. Det är också en sån där plats som jag ibland fortfarande när jag ska ligga och ska somna så bara tanken är plötsligt där. Jag går på de här liksom, på det här området runt stugan liksom. Ni kan väl vända er till varandra när ni sitter och berätta för varandra. Vad har du för fristäder? Vad har du för platser i ditt liv som är, ja, men där trivs jag liksom. Gött. Vi har våra platser tror jag, våra ställen där själen får sin ro som Ulf Lundell sjöng. Men jag ska prata idag om att hitta sin fristad i Jesus. För det är inte säkert man har tid eller möjlighet att ta sig till den där platsen, den fysiska platsen. Men Jesus kan vi alltid komma till. Och i Jesus så finns en fristad. Vi fick ett ord som vi till församlingen som vi delade förra söndagen och jag ska läsa det igen. Det var Reine som fick det här, att han upplevde Gud säga: om ni vill följa mig, säger Herren, så måste ni böja er inför mitt kors om ni vill utföra mitt uppdrag. Och vi har i vår programförklaring som församling så säger vi att vi vill vara en församling som driven av kärlek utför Jesu uppdrag. Och om vi vill det, om vi vill utföra hans uppdrag, då behöver vi böja oss inför korset. Så jag kommer idag fortsätta prata om korset. Jag kommer fortsätta prata om frälsning. Och vi fick höra från Bangladesh om frälsningsunder, hur människor ger sitt liv till Jesus. Det är vad det handlar om, att få en fristad i Jesus. Hela gamla testamentet säger Jesus själv handlar om honom. ibland när jag läser Gamla testamentet kan jag känna, vad handlar detta om? Massa lagar, massa regler, massa saker som inte alltid är helt lätta att tränga in i. Men Jesus säger själv så här i Johannes evangeliet 5:39, när han pratar till de skriftlärda, de som kunde Gamla testamentet så att säga, de kunde skrifterna, de forskade i dem. Och så säger Jesus, ni forskar i skrifterna därför att ni tror att ni har evigt liv i dem. Och det är dessa, alltså dessa gamla skrifter, som vittnar om mig, säger Jesus. Det vill säga, allt ni läser om där i de här skrifterna, det i sig kanske inte är det som ger liv. Men det som står där, det vittnar om mig, det talar om mig, säger Jesus. På olika sätt så handlar det om mig. Och Jesus är den som ger liv. Alla skrifter vittnar om mig. Det finns ett ställe i Ordspråksboken 30:4 som jag hade när jag undervisade konfirmanderna i onsdags, som jag tycker är så häftigt ställe. Det är liksom från Gamla testamentet, skrivet långt innan Jesus. Och då står det så här: vem har stigit upp till himlen och kommit ner igen? Vem har fångat vinden i sina kupade händer? Vem har knutit in vatten i sin mantel? Vem har märkt ut jordens gränser? Vad heter han? Vad heter hans son? Vet du det? Det tycker jag är bara en spännande fras om hur Gamla testamentet talar om Gud och Guds son. Vet du vad han heter? Och vi vet ju, han heter Jesus. En annan sak som vi kan läsa om i Gamla testamentet, i fjärde Mosebok kapitel 35. Egentligen finns det här redan i andra Mosebok, så talas det om att få en fristad. Och i fjärde Mosebok 35 så läser vi om att när landet ska delas upp, när Israels folk har blivit befriade ur Egypten, de har gått genom öknen och Josua ska bli den som får föra folket in i landet. Ni känner till historien. Så ska landet fördelas mellan de 12 stammarna. 11 av stammarna får olika områden, men Levi stam, de får inget eget område, utan de får 48 städer som är deras. Och av dessa 48 städer står det klart och tydligt, 6 av dem ska vara fristäder. De får 6 fristäder. Det är Kader, Shekem, Hebron, Golan, Ramoth och Bosor. Vad var då en fristad? Jo, men det står ganska tydligt om det om man läser fjärde Mosebok 35. Det här handlade om liksom rättsskipningen på den tiden. Om du mördade någon, men det inte var med berått mod, alltså det var ett dråp, ni vet, någon dör på grund av mig, fast det var inte min avsikt att döda, då kunde man få fly till en fristad. För mord dömdes med döden på den här tiden, och de hade inget polissystem och inget, liksom, inga rättegångar på det sättet som vi har, utan det var blodshämnarens uppgift att skipa rätt. En nära släkting liksom. Så om jag mördar någon, ja, då var min släkting tvungen att ta mitt liv liksom, för att skipa rätt. Så såg liksom lagstiftningen ut. Men om man då kunde visa att nej, men det här var inte med berått mod, det var inte min avsikt att döda, då kunde man fly till en av de här 6 städerna. Hade man närmast till Hebron, ja, men då begav man sig till Hebron. Och när du kom innanför stadsportarna i Hebron, då var du fri där. Där kunde inte blodshämnaren komma åt dig. Han kunde inte röra dig där. Det står så här i vers 25 i det kapitlet. Min telefon håller på att hoppa ur det till, men det märks inte där. Det var ju bra. Det står så här: och församlingen ska fria mandråparen från blodshämnarens hand, och församlingen ska upprätta honom i fristaden till vilken han har flytt. Och han ska bo där inne till dess överste prästen som var smord med helig olja är död. Okej. Okay. Så beskrivs lagen om fristaden och hur den här dråparen ska kunna bli fri. Alltså, i fristaden så ska man kunna känna trygghet. en trygghet inne i staden. Om jag kan bara tänka den här fruktansvärda rädslan om man har begått ett sånt brott. Det är ju hemskt i sig att ha råkat döda någon som inte var ens avsikt. Men att dessutom då ha någon nära släkting som man vet står efter ens liv. Han har all rätt nu att döda mig på grund av vad jag har gjort. Om inte jag lyckas fly till den här staden. Och bara lyckas komma dit och komma in och bara på något sätt. Jag tänker att det är en dörr, en stadsport på något sätt. Man bara kommer innanför murarna och bara får. Nu är jag fri. Här är jag fri. Det blir en trygghet inne i staden, innanför murarna. Man blir fri från domen som hängde över en. Man blir frikänd så länge man håller sig innanför stadsmurarna. Och så stod det att man skulle bli upprättad av församlingen. Församlingen ska upprätta den som har begått detta då. Han ska få upprättelse igen, det vill säga återanpassas, få heden tillbaka och för att sen kunna komma tillbaka in i samhället. Och när får han göra det? Jo, när överste prästen, han som är smord med olja, är död. Och när man bara läser det här så kan man tänka, varför? Varför fanns de här reglerna? Varför blev man fri från sitt dråp? Om man flydde till en viss stad, kunde man inte bara sagt, ja, om det inte var meningen så var det inte meningen och då är du fri. Det gällde bara om du kom till en fristad. Det var där, inne i den staden, som du fick din frihet. Det kan man ju undra, varför de hade en sån regel. Och vad hade översteprästens död med saken att göra? Varför skulle du bli helt fri när översteprästen, som bodde i Jerusalem, en helt annan stad, när han var död? Vad har det med grejen att göra? Och jag tror återigen att vi forskar i skriften för att vi tror att ni har evigt liv i den. Men det är Jesus som skrifterna vittnar om. Jag tror att det här handlar om Jesus. Jag tror att de här lagarna pekar på Kristus och de pekar på vad vår frälsning, vår räddning handlar om. Jesus dör på ett kors. Det känner vi till. På onsdag så börjar fastan. Sen har vi 40 dagar fram till påsk då vi får fira Jesu död och uppståndelse. Men vem dödade Jesus? Vem dödade Jesus? Ja, det var ju någon som höll i hammaren liksom och spikade fast honom. En romare. Och det var liksom ett romerskt straff han blev dömd till. Så ja, men det kanske var romarna, säger någon. Ja, fast å andra sidan, det var ju också de judiska ledarna som var väldigt måna om att få honom dömd. Det var de som liksom såg till att det skulle bli så här, de skriftlärda och fariseerna. Så det kanske var de som dödade Jesus. Men vi vet ju också att när Jesus står där bredvid Barabbas, den här upprorsmakaren, mördaren. Och så frågar han, vem ska jag frige? Och då ropar ju hela folket, Barabbas, frige Barabbas. Och han blir liksom förvirrad och tänker, men vad ska jag då göra med den här Jesus? Korsfäst, ropar då hela folket, står det. Alla som var där, det var som att det blev en masshysteri av att korsfästa Jesus och frikänna mördaren. Så det var alla, hela folket. Och kanske var det du och jag också. Kanske var vi med i den där folkskaran som ropar korsfäst. Genom våra synder, våra tankar, vårt mörker i oss. Det kanske var det, mänsklighetens synd som dödade Jesus. Vår synd, vårt mörker. Och då kan man ju fråga, om vi var med, om jag var med och dödade Jesus, var det med berått mod? Och å ena sidan skulle jag säga ja, det var det. Jag gör saker, jag har gjort saker i mitt liv som jag vet är fel, som är mot Guds vilja, men jag har gjort dem ändå. Så ja, på ett sätt var det det. Men vad säger Jesus när han hänger på korset? Han ropar ut: Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Det är ett ganska intressant uttalande av Jesus, att det är så han säger. Herre, förlåt dem, det kan vi förstå. Liksom att, för det pratar vi så ofta om, att Jesus vill förlåta oss, eller hur? Vi blir förlåtna i Jesus. Men han säger också, för de vet inte vad de gör. Det visste de väl, kan man tänka. Eller de stod där och ropade och skrek. Det är klart, de visste kanske inte fullt ut att det här är Guds son och så vidare. Det kan vara på ett sånt plan. Men jag tror att det här också hänger ihop med fristäderna. För om det är som Jesus säger, att de vet inte vad de gör. Vi vet inte vad vi gör fullt ut. När vi syndar. När vi går emot Guds vilja. Då är det i så fall inte med berått mod. Och det kanske är det Jesus vill säga. Det Jesus bekräftar här är att vårt mod på Jesus inte klassas som med berått mod. Alltså finns det en möjlighet att bli fri från vår synd. Är ni med? Och om det är så, då är Jesus vår fristad. Till honom kan vi fly med vår skuld, med vår skam, med vår sjukdom, med vår rädsla, med vår uppgivenhet, men framförallt med vår synd. Vi kan fly till Jesus, och när vi kommer till Jesus, när vi kommer till korset, för man kan känna sig jagad av sin synd. Jag vet inte om du har gjort det någon gång. Jag har ett tillfälle, och nu kommer jag vara väldigt ärlig med er. När jag bodde i Spanien, det här är alltså 2000 eller 2001. Så bodde jag ett år i Spanien och vi var med och jobbade i en församling där, jag och Linda. Där hade jag en period där det var, jag var väldigt frestad av pornografi. Och under en period så bodde jag inneboende hos en familj i församlingen. Jag hade ett eget rum uppe på vinden. Och det fanns liksom inga telefoner och så, men det fanns en tv, och spansk tv visar väldigt mycket saker som inte är så bra på kvällarna. Och jag hade en kväll, jag var helt fast, jag kunde liksom inte stänga av. Jag låg och tittade på sånt, och jag visste, det här är inte bra att titta på. Det här skadar min själ. Det här är synd, det här är smutsigt liksom. Och jag kunde bara inte låta bli. Och det här pågick liksom under flera timmar. Jag borde sova liksom, men det bara fortsatte. Och till slut så var det som att jag bara fick en sån här, jag vet inte vad man ska kalla det, nästan som en känsla av helvetets närvaro. Det var som att allt blev tomt inom mig. Och jag bara kände, det här är inte bara liksom en liten frestelse, eller att jag, liksom, jag är på väg att gå väldigt långt här. Det här påverkar hela mitt liv, mitt känsloliv. Och mitt eviga väl på något sätt. Det var en fruktansvärd känsla. Och jag stängde av tvn och jag bara föll på knä och bad till Gud. Förlåt, förlåt, förlåt. Och så fick det börja en resa där liksom av att bli hel och upprättad. Men där fick jag uppleva den här känslan av att vara jagad av blodshämnaren. Det var på riktigt känslan av att om inte jag kan bryta det här nu, eller om inte Gud kan bryta det här i mitt liv, då kommer jag hamna i fördärv. Liksom. Det är på den nivån. Det är på liv och död. Och synden är allvarlig. Ibland kan vi hålla den lite på avstånd och man kan liksom säga, men det är på riktigt. Liksom. Och att få känna det var fruktansvärt, men det var också ganska nyttigt. Och jag hade den här jagade känslan av att om inte jag kommer fram till Kristus nu, innan det här kommer ikapp mig, då dör jag. Liksom. Då dör jag. Men tack Jesus, jag kunde stänga av, jag kunde falla på knä och jag kunde få uppleva att jag fick en fristad i Jesus. Och där fick jag bli upprättad. Det är jättemycket skam i detta, men Jesus kan upprätta skammen när han förlåter, när han helar. Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och vad hade översteprästens död med saken att göra? I Hebreerbrevet så kan vi läsa att Jesus är vår överstepräst. Eller hur? Han är en överstepräst likt Melkisedek, står det. Översteprästen var den som hade den närmsta kontakten med Gud, som fick komma in för att nära i det allra heligaste. Jesus är den länken till Gud, eller hur? Till Fadern. Han är Gud. Så när Jesus dör på korset så säger han dels, de vet inte vad de gör. Det vill säga, ni har rätt till fristaden, kära barn. Men han säger också, nu dör översteprästen. För han dör ju där på korset. Då är det översteprästen som dör. Det sker samtidigt. Det vill säga, det finns fullständig frihet i Jesus. Vi blir fullständigt fria i Jesus. Han drar oss upp ur fördärvets dy, som vi läste förra veckan, och sätter våra fötter på fast mark. Att böja sig inför Kristi kors, det är att bli fullkomligt fri. Och du kan ta med allt fram till korset. Nu har jag varit väldigt ärlig här idag med en brottning som jag har haft. Och du kan ha andra saker. Men vänner, vi behöver ta allt det fram till korset och få ta emot frihet och upprättelse. Synd, skuld, skam, rädsla, likgiltighet, avtrubbning, sjukdom, utanförskap. Allt det kan vi få ta fram till korset. Och så få hitta vår fristad i Kristus. Här är Golan på bilden. En av fristäderna. I Kristus är du fri. Och det är du på riktigt. Det är inte så att du är lite fri, utan du är helt fri i Kristus. Helt fri i Kristus. Och frihet är inte... Vi kollade på Melodifestivalen igår hemma. Det var en låt som vi censurerade för familjen. Som hette Ung och fri. Hette den. Så varje gång de skulle visa den på snabbare priser och så här, så bytte vi kanal och tittade på Medea, en opera som var på tvåan samtidigt. Så då fick de, mina barn, lite riktig kultur också. Och min kära fru, som är väldigt vis, hon sa, eller varför byter ni, sa barn? Men det är inget bra. Vi tittar inte på så här. Vi tycker inte det här är bra, sa vi. Och så sa hon, den heter Ung och fri. Men det är ju skillnad på att vara ung och fri och ung och gränslös, sa Linda. Frihet är inte samma sak som gränslöshet. Att bara göra allt och vad man vill. Gud har gett oss tydliga gränser. Inte för att han vill begränsa vår frihet, utan han vill göra oss fullständigt fria. I fristaden, i Kristus, så är du fri. På riktigt fri. Bara i dig har min själ sin ro. Bara i dig, min Gud. Paul, Daniel, ni kan komma upp. Vi ska ta en stund nu och få ge respons på predikan. Vi tror att när vi predikar Guds ord så startar det processer. Alltså det finns kraft i Guds ord som gör någonting med våra inre. Och det är olika saker i den här predikan som har fastnat hos olika personer här. Men jag tror Gud har talat till er vid olika tillfällen, under predikan eller under när Björn och Johan delar förut, eller under lovsången, under den här gudstjänsten, så har Gud talat till dig. Någonting har väckts i dig. Någonting har Gud liksom påminnt dig om eller så. Nu är det dags att få ge respons på det. Att få komma till Gud och säga, Gud, antingen kanske du behöver säga, jag behöver be om förlåtelse. Eller så behöver du säga, Gud, jag behöver på nytt bara få påminna om hur fri jag är i dig. Att det gamla livet är förbi. Om du är döpt, då har du begravt den gamla människan i dopgraven. Och du lever nu för Kristus. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Det kanske Gud behöver påminna dig om idag. Kanske kände du när Johan och Björn talade att jag längtar efter det där livet. Att få vittna för människor, få berätta om Jesus, få se människor komma till tro, få be för helande. Ja, säg det till Jesus nu. Han vill fylla dig med sin helige ande, med sin kraft. Eller så är det någonting annat som Gud vill göra i dig just nu. Men under tiden vi lovsjunger nu så har vi förebedjare, jag kommer vara här också, som finns här nere, som gärna ber tillsammans med dig, lägger händerna på dig och bara ber och välsigna det som du upplever att, ja, men det här vill jag respondera på just nu. Det går också bra att be i bänken där man är. Man kan tända ett ljus här på ljusbäraren. Man kan komma fram och falla på knä här om man vill. Eller bara ställa sig och lovsjunga Gud för allt vad man är värd. Det var en av leviterna. Det var ju leviterna som fick fristäderna. Leviterna var ju liksom den prästerliga släkten från Aaron och sådär. Och en av deras största uppgifter, det var att tillbe Gud. Det finns lister längre fram sen där det beskrivs vad leviterna ska göra. De ska sköta om templet. De ska se till att allt funkar kring gudstjänsten. Och de ska tillbe Gud. De har det på sitt schema. Liksom. Och så säger Nya Testamentet att församlingen, de som tror på Kristus, är kungar och präster. Ett kungligt prästerskap. Så vi har leviternas tjänst att tillbe den levande guden. Ska vi stå upp tillsammans så det är lättare för dem som vill söka sig fram för förbön.